Jag ska börja idag, tydligen.
Mm.
Och jag vet inte ens om jag ska ha en inprat eller inte inprat. För att då ska man egentligen ha en sån här liten härlig anekdot. Och jag kommer inte på någon härlig anekdot. Har du någon?
Alltså när du säger så där, då får jag ju liksom prestationsångest.
Jag förstår.
Härlig.
Eller vad som helst egentligen. Någonting bara så här, ja. Vad har hänt dig de sista dagarna?
Ja, vi kan välja bort allting som har med mitt jobb, för det är inte roligt att höra. Det är usch.
Ja.
Sover dåligt och inte bra. Däremot så har jag ju verkligen snöat in på att tyda drömmar. För att det är ju sådär, jag har jättemycket böcker som ligger hemma och som bara, du vet, väntar på rätt tillfälle att bli lästa. Och det är en bok om jungiansk drömtydning.
Mm.
Så den har jag bitit tag i och det är så spännande.
Jag vill låta
spännande. Ja, det är ett så här metodiskt lura en ut ur alla idéer och föreställningar man har om vad olika saker ska betyda.
Mm.
Så det håller jag på med. Det är kul.
För fråga en sak om det. För det lilla jag, när jag googlat drömmar och sådär, att det ofta kommer upp att det som man ser i drömmen är olika representationer av en själv. Mm. Är det jungianskt eller är det en sån här...
Ja, det är så det står här i alla fall. Att man ska aldrig ta det bokstavligt. Det är inte så att du drömmer om en person för att du har träffat den. Men de menar ju här då att du plockar upp. Det är något som pågår inom dig.
Mm.
Och för att få det att liksom spela upp så här detaljerat som det gör i drömmen. Så plockar du in olika element som får representera det som pågår inuti dig.
Mm-hmm.
Så hela analysen går egentligen ut på att ta reda på vad bubblar i det undermedvetna som man kanske inte riktigt får tag på. Och då kan det vara så att du träffade en person som gav dig en viss känsla eller ett visst intryck eller en energi sådär. Låt säga i kassan vid Ica då.
Mm.
Och sen så är det någon del av din dröm där du associerar till den här personen, då plockar du in den, då får den vara där. Men egentligen är det dig det handlar om.
Mm-hmm. Ja, för det är så lätt att man avfärdar, tänker jag. Särskilt de här skruvade morgondrömmarna man får när man somnar om.
Ja.
Då dyker det ju ofta upp grejer som jag tänker, ja men det där har ju en naturlig förklaring för att vi pratade om det där igår. Eller ja men det där såg jag i den där filmen igår. Men då menar du alltså att då är det inte det, utan det är någonting annat för att det får representera det som pågår i mig.
Ja. Det är liksom som att den här boken förklarar det som, ja men det är ju Jungs sätt också. Vi är ju egentligen alltså det blir min bild som dyker upp utav det, att vi är någon slags nästan som svampar, fruktkroppar till livet självt som går runt här. Och vi fylls då utav det som äger rum i det undermedvetna.
Mm.
Det blir vår personlighet. Alltså så beskrivs det i den här. Mm. Så att arketyperna kommer ju in så småningom också.
Just det.
Och det får man också lära sig att in nästa steg då, gå tillbaka och titta på vad har man associerat de här olika delarna av drömmen till. Kan man plocka in en arketyp där som man känner igen? Så är det den som är aktiv på något sätt i ens liv. Och i slutändan, så här, vad försöker den här drömmen säga mig? Mm. Dit ska man komma. Jag har inte exakt kommit dit. Men...
Nej, för jag vet, vi kom ju in på det här förra avsnittet. Det känns så skönt att kunna säga det med säkerhet. För att nu var det faktiskt bara 2 veckor sedan knappt som vi spelade in.
Oj, är det så?
Ja, för jag var ju och hälsade på
hos
er. Och då spelade vi in på söndagen, tror jag.
Mm-hmm.
Vilket gör att, för först började jag tänka, har vi ju ens pratat om det här? Men det har vi ju, du berättade om din dröm.
Mm.
Och då funderar jag på, har du kommit någon närmare stans i tolkningen av den?
Alltså när jag börjar se på den att det är olika delar av mig själv så börjar det ju... Då blir det ju lite annorlunda.
Mm.
Och det som jag tyckte har varit mest fascinerande, det är ju mina associationer kring den första korridoren som just drömmen börjar med. Mm. Som är fönsterlös och som dessutom är vriden. Så att det går, den är inte rak.
Mm.
Så det går inte att se slutet på korridoren. Så.
Nej, okay.
Och sen har du den här glasgången som förbinder det här fängelset där alla är inlåsta i såna här separata apatik celler. Och så har du den andra då där det pågår någon slags fest.
Mm.
Mm. Och den här glasgången emellan, alltså i min associations, inte kedja, men i alltihopa det här, så kommer jag till slut fram till rite passage. Alltså ett övergångsskede från ett till ett annat sådär. Och jag är ju, om jag ska tänka på vad som pågår i mitt liv just nu, så är det ju mycket tankar kring, återigen, 50 år och bara, vad ska jag bli när jag blir stor ungefär?
Ja, det verkar hänga kvar. Alltså,
totalt byta inriktning, det pratade vi också om i förra avsnittet. Liksom. Jag vill jobba med människor, vad kan jag göra i stället då?
Mm.
Och den här fångvaktaren, den som låser in mig, som jag liksom inte säger nej till, som är en person som alla verkligen gillar när fångvaktaren, det är, jag tror en manlig figur om jag minns rätt, kommer över på den här festen. Det är ju också jag.
Ja, det är klart.
Och det är jag som låser in mig själv. Det är liksom...
Makes sense.
Ja, nej, men det blir så absurt när man börjar tänka sådär. Vad fasiken.
Ja, men vad spännande.
Ja, nu blir det mycket drömmar.
Ja, men det är det som pågår nu, tänker jag. Och jag tror att det blir en röd tråd från där in i ämnet idag också, men jag tänkte nu bara apropå, när du börjar med flummerier som drömmar, då fortsätter jag på samma spår, för jag tänker att det blir också en någon slags ja, men det känns som en ganska så här rimlig övergång sen till ämnet. Men jag sa ju till dig nu när vi började prata att vi hade ett möte på jobbet igår, och då, som var väldigt så här härligt, och jag kände själv att kunde ja, men vara mig själv liksom och släppa på och säga vad jag tänkte, och kände inte det vanliga påslaget av att hålla mig tillbaka eller oj, kan jag säga så där verkligen, vilket ju säkert hade också mycket att göra med de personerna vi träffade, eftersom det var en väldigt bra matchning med oss liksom, och att det var ett tillåtande klimat i rummet, och det var kul helt enkelt. Och så på slutet innan de skulle gå så sa jag så här: alltså jag måste bara fråga, vad är ni för stjärntecken? Och nu känner jag ju dem lite grann innan så, i alla fall den ena. Men det var ingen som reagerade med att höja på ögonbrynen, utan det var bara så här, den ena bara sa, ja men du får gissa. Och då tänkte jag att okej, shit, det är 12 att välja på liksom. Och med den ena kände jag ganska tydligt, här har vi ett eldtecken i alla fall. Hon kändes väldigt så liksom framåt, snabb, det ska hända mycket liksom så. Och då tänkte jag, men då är hon säkert vädur. Och så då sa jag det. Du, det känns som att du kanske är en vädur. Hon bara, jag är verkligen vädur. Jag var okej. Okay. Ah, vad kul att jag hade rätt. Så här, prestation igen. Och sen så sa den här andra kvinnan då, att men då får du gissa mig också nu. Och att känna in hennes energi på något sätt som var helt annorlunda, och ändå funkade de så bra ihop. Som team, och hon kände sig liksom behaglig, snabb i tanken men ändå lite lågmäld, och så tänkte jag, hon känns luftig, inte lika så här all over the place som jag som är vattuman, men ändå liksom lufttecken, och ja, men kanske våg då, så här, så sa jag där, du känns som att du är våg. Hon bara, jag är våg. Så det var på tal om vårt ämne idag då, som jag har lite svårt att stå ut med. Eller inte ämnet, men jag har svårt att stå ut med ordet som du vill sätta på den här, på det här temat.
Ja. Livsflöde.
Ja. Ja, det är ju något inbyggt fel i mig som har vissa ord blir så fula.
Mm.
Det ordet, alltså flöde, det är F-et och L-et tror jag som blir så fult ihop.
Mm. Ja, jag har förstått det, att det ger lite associationer.
Jag vet inte om det är associationerna eller att det bara är fult. För nu försöker du göra det här till någonting dirty.
Jag försöker locka fram vad du egentligen tänker på.
Jag vet. Du tror att jag alltid har något som jag förtränger. Men jag tror faktiskt mest att det handlar om sammansättningen av bokstäver, om jag ska vara ärlig.
Ja.
Men skitsamma. Flöde eller flow eller... Ibland kan jag tänka på det som frekvens. Att man är i rätt frekvens eller i... rätt kanal i bliss för all del.
Mm.
Ja, men det.
Mm. Men jag fattar ju de där orden också. Det är bara det att de är hämtade ifrån den mekaniska världen. Så det är därför jag gillar flöde bättre. För att den är mer, det är mer organiskt. Mera så som vatten är till exempel. För det är lite så det kan... kännas när man någon gång lyckas förnimma det här. Engelska ordet är ju flow.
Får jag säga flow då?
Du får säga flow.
På något konstigt låter det mindre fult. Och även fast det är ett F och ett L i början.
Mm. Men det är alltid lite mer distans mellan en själv och engelska ord. Det ligger liksom inte lika intimt som, som svenskan gör.
Det gör väl inte det.
Men det är ju ett tema som... Alltså det blir nästan som man skulle kunna lyssna på de två senaste avsnitten ihop med det här. För att vi har ju rört oss från att prata om det feminina och maskulina in på hjältinnans resa som handlar om att läka den där sidan av oss själva. Mm. Alltså att både män och kvinnor behöver göra det. Och så in i... Vi har ju haft det avsnittet när vi pratade om förvandla arbetet till lek också. Ja. Och det är ju också ett steg in i det här.
För att... Verkligen. Det är porten in, eller vad man får säga.
Ja, precis. Och det är egentligen dit vi alla längtar. Mm. Även om man kanske inte har satt ord på det eller förstått att det är dit man längtar. Men det är där man mår bra, helt enkelt.
Det är när också autenticiteten, tänker jag.
Ja, för du kan bara nå det. Ja, men det är också en port, skulle man kunna säga.
Mm.
Så länge du är... autentisk, då har du också trätt in i det här livsflödet som man kallar det för. Alltså, någonstans så handlar det om ju, det är ju, du kan ha en relation eller inte.
Mm.
Och genom autenticiteten så kommer du automatiskt på något sätt att kliva in i relation med det här livsflödet. Mm. Vi ska prata sen om vad det kan vara för någonting, men...
Ja. För ibland kan det ju handla om att man faktiskt bara doppat tårna i det. Eller att man har råkat snudda vid det. Men inte riktigt vet hur det har gått till. För så tänker jag att det säkert har varit för både dig och mig genom åren. Att oj, vad det där kändes bra. Så här, men sen försvann det. Och så vet man inte riktigt hur man kom dit. Och man vet inte varför det försvann.
Nej, och så försöker man upprepa samma sak igen. Ja. Då är det ju hopplöst.
Ja, och då tror jag att det ofta handlar om att man... Det här igen, att försöka forcera... genom olika flyktbeteenden ofta, tänker jag. Att man tar till saker som man är van vid ska få en att må bra. Men det här är ingenting som går att liksom äta sig till eller dricka sig till eller motionera sig till. På sätt och vis, tänker jag, så kan man ibland få den här runner's high liksom. Men det är någonting annat, men det påminner lite om den känslan av att vara i så här någonting som är som det ska.
Ja, men jag kan ju faktiskt känna igen mig där nu, eftersom jag faktiskt för första gången i mitt liv har sprungit 4 veckor i sträck.
Just
alltså, varit ute och sprungit.
Inte så hela tiden i 4 veckor.
Nej, då skulle jag nog inte sitta här. Men jag börjar fatta. Det är inte så att jag har fått någon dopamin eller endorfinkick eller vad man nu får när man är ute och springer sådär. Men det mot slutet i alla fall så börjar det bli ett flow.
Mm.
Där varje steg bara flyter på. Ja. Så här, benen nästan rör sig av sig självt och så. Och jag tänker så fruktansvärt bra då.
Ja.
Jag har så mycket idéer med mig när jag kommer hem. Så jag måste ta små lappar och krafsa ner saker på.
Men nu börjar jag fundera på om det är samma, för det här är ju någonting kroppsligt liksom, och något som händer i hjärnan för att det produceras någon signalsubstans som gör att man mår bra när man liksom motionerar.
Mm.
Men jag tänker som, undrar om det är samma sak som typ med yoga. För att i yoga kan jag också få den här känslan av att man är i kontakt med någonting.
Mm.
Som är nice och som... ja, men som känns väldigt lugnt och självklart och tryggt på något sätt.
Mm.
Men det är också lite så här, vad ska man säga? Det är väl också som en sån effekt som klingar av efter ett tag efter passet. Precis som en sån här grej, som en löptur.
Mm.
Att den känns liksom ett tag. Jag funderar på om man är i det här flowet eller livsflödet. Skulle det kunna bli så till slut att man är i det hela tiden, tror du?
Alltså det här experimentet jag gjorde, så var det ju åtminstone 3 månader där det kändes som att jag var i det där hela tiden.
Ja.
Utan ansträngning.
Mm.
Och sen det som bröt det då var ju... Jag har säkert sagt tidigare också, men jag fick ju väldigt ont i magen och feber och åkte in till akuten. Och då var det ju någon typ av dödsångest där.
Just det.
Så det bröt ju det hela.
Mm.
Så att jag tror säkert att det går under en längre tid, men det finns väldigt mycket saker. Alltså är man inte färdig med en massa saker som skal, som vi brukar säga, som ska skalas av.
Mm.
En massa lager som behöver bearbetas och tämjas, eller vad man ska säga.
Ja.
Då tror jag att man lätt trillar tillbaka. Alltså jag har ju haft flera veckor nu på jobbet som har varit fruktansvärt jobbiga. Och jag har verkligen försökt, inför att jag ska ta telefonpass och liknande, så har jag, ja men du vet ju hur man gör det här. Det är ju bara att andas och så möta vad helst som kommer.
Mm.
Och se det som, alltså för mig är det andligt.
Mm.
Det här livsflödet, det jag upplevde det verkligen som att jag var i fullständig samklang och relation med livet.
Mm.
När jag höll på med experimentet. Så det är det jag försöker hitta tillbaka till. Och det kan jag göra under stunder.
Mm.
Och sen kommer ju någonting som är motigt och jobbigt. Och så tappar jag det.
Men nu tänker jag, tror att det kan vara så liksom att... Jag vet inte. Det är ju någonting att när man blir medveten om att det här finns och man märker att det funkar när man gör på vissa sätt men inte på vissa sätt, då blir man ju lite girig också, tänker jag. Man vill ju att det ska vara så här hela tiden.
Ja, det är skönt.
Ja, och så kan jag också tänka mig att om man halkar ur eller någonting händer som gör att det bryts, då... Jag vet inte, att det kan bli lätt att man tänker att nu har jag gjort fel. Mm. Jag vet ju egentligen hur jag ska göra. Och någonstans tänker jag att vara människa måste ju någonstans ändå innebära att vi kommer att behöva fortsätta att liksom jobba på det här. För att någonstans tänker jag att alltid vara i det här tillståndet känns lite som det de beskriver i... Är det i buddhismen eller hinduismen med nirvana?
Buddhismen.
Ja.
Det är moksha i hinduismen.
Just det.
Men det är lite samma sak.
Ja, och att lite som det vi har pratat om också kring idévärlden, himlen.
Mm.
Olika, liksom där allting är som det ska.
Mm.
Är det kanske omöjligt att befinna sig i ett tillstånd av evig flow på jorden liksom? Eller tänker du?
Jag vet inte, men jag börjar omvärdera lite grann det här med nirvana och moksha och liknande sen jag träffade den här sköna indiska gurun.
Just det.
för hon menade ju att hon har gurus i Indien som kommer till henne som är upplysta på det viset.
Mm.
Men de har svårt att fungera i vardagen.
Ja.
De kan liksom inte på något sätt landa igen och få ett normalt liv att funka. De tar inte hand om sig själva. Nej. Och så vidare. De har ingen kontakt med kroppen längre.
Just det.
Så det hon menar ju är att det är inte den väg vi behöver gå. Hon var ju också inne, kan man säga, på det feminina spåret där.
Ja.
Att tillbaka till själen, kroppen.
Mm.
Och ha en relation med det som händer.
Mm.
Och att kroppen också är väldigt viktig.
Det där är ju jätteintressant. För jag vet inte om jag har pratat om det förut. Men det har vi säkert. Eftersom, ja. Jag tror det. Att, ja, men som när man till exempel har varit på någon sån här. Nu har inte jag testat det. Men man kan ju åka på sig längre retreater till exempel. Att man kan vara tyst i en vecka. Och ja, men väldigt så här intensiv meditation till exempel, eller yoga eller så.
Mm.
Och att det kan vara väldigt svårt att komma tillbaka till vardagen sen, för att det känns som att då när man är där, då känns allting som det ska vara. Och sen så går det inte att upprätthålla det i vardagslivet liksom.
Mm.
Och då är det någonting som jag kan, lite som de här gurusarna tänker, att det måste vara jättesvårt då att gå tillbaka.
Mm.
Och acceptera att det är så här det ser ut i den, ja, i den värld vi lever.
Mm.
Och hur ska man förhålla sig till det då när man någonstans har sett någon slags ljus?
Mm. Och jag tror man måste förstå att när det där har ju ett värde det också. Att du att gå in i det inre har en poäng, för du kan få syn på en massa saker som har att göra med bara det att du överhuvudtaget kan börja uppleva vad du känner och tänker.
Mm.
Det är inte alla som egentligen har koll på vilka tankar som pågår där inne. Du kan börja se mönster i tankarna och så vidare.
Mm.
Men det vi är hemskt dåliga på, det är ju kroppens sinnen och det vi tar in med det, och vi är också väldigt dåliga på intuitionen.
Ja.
Det som är det bokstavligt kroppsliga som är i relation med omvärlden hela tiden.
Mm.
Alltså vår hud är ju aldrig frånskild i omvärlden. Vi sitter ju verkligen ihop där. Vi måste äta, dricka, andas. Och vi träffar människor hela tiden.
Mm.
Så att dra sig undan och tro att man ska kunna leva och bara meditera. Det finns ju de som gör det uppenbarligen, de här eremiterna. Men jag tror inte att det är det som är meningen.
Nej.
Jag känner varför detta liv då? Mm.
Det måste ju finnas något
värde,
någon mening.
Så jag tror ju också, eller jag har börjat tänka så, det skulle kunna vara att jag försöker trösta mig själv. Att varje gång jag liksom dras tillbaka till något skit som pågår, så är det precis som det ska. Det finns en mening i det.
Ja,
mm.
Det tror jag också.
Mm.
Absolut. Jag tänkte, Det finns ju mycket, både kring det här med intuition, som det känns som att, jag vet, det känns som att du har ganska nära till den. Jag tror att jag har en väldigt stark intuition, men att jag någonstans omedvetet har liksom tryckt tillbaka den och jobbat bort den. För jag tror att intuitionen och det här flödet, flowet, är tätt sammanknutna. Ja.
Mm.
Att intuitionen, och hur det ganska ofta kan vara så att intuitionen, som jag nu börjar förstå, är intuition. Det är min första liksom grej som kommer. Så här, gör det här.
Mm.
Där jag i princip alltid går in då själv och styr upp och tänker att men så där, nej men kom igen, nej nej nej.
Mm.
Och när nejet kommer så har jag ju börjat försöka så här, identifiera. Och det tänker jag också kommer fram väldigt tydligt i morgonsidorna. Att man skriver någonting, sen kommer domaren. Och då är det ju oftast egot som är inne och liksom ska peta i det här. Och då försvinner ju flowet liksom.
Ja.
För de gånger nu som jag har vågat ge mig hän eller följa med eller vad man ska säga. Det är ju inte det att Det är väl också att då hamnar jag ju någonstans att då ska det bli rätt. Det ska visa sig att det är rätt. Men rätt och fel är ju också väldigt vanskligt att ge sig in på. För att det handlar ju hela tiden om att man ska lära sig saker, tänker jag.
Ja, och är inte rätt och fel alltid en tanke?
Jo, exakt.
Mm.
För jag märker ju att de gånger som jag har följt med så händer ju så häftiga grejer.
Mm.
Som känns magiska. Och det här också med synkronicitet som vi har pratat om. Det känns ju också som när man är i flow så är det nästan som att synkronicitet är bara vardagsmat. Det är som att nu blev det här magiskt men det ska vara så.
Mm.
Och det tillståndet är ju att våga vara i det. Mm. Tänker jag. För jag tänkte att jag skulle läsa ett litet citat ur just The Heroine's Journey som jag skickade till dig häromdagen.
Mm.
Som handlar om precis just det här. Mm. Eller om du vill läsa det.
Nej, läs. Du har det framför dig.
Ja. Jag får alltid så prestationsångest när jag ska läsa på engelska. Men det får bli som det blir.
Mm.
This ability to move with the creative impulse without trying to force it is an aspect of the feminine that I'm only now beginning to learn. Daughters of the father, like myself, have a difficult time allowing things to happen. We like to control events and their timing. Waiting for an outcome and the uncertainty of the result create enormous anxiety. There is a quality of the feminine that allows things to happen in the natural cycle of things. People who work at deep levels of the unconscious in therapy and in the creative process know that there are phases of both quietude and renewal, and these must be respected, protected, and given time. One cannot force birth. Trusting the mystery of manifestation is one of the deep teachings of the feminine journey.
Oh, det är så bra.
Det är så jävla bra. Och det är så... jag bara känner att det är så mycket jag och att den här... Och det måste ju också vara någonting med egot som kickar in där. Att dels för mig, när jag känner att det här intuitionen då, och följer med den.
Mm.
Dels handlar det ju om då att våga följa med.
Mm.
Att släppa taget och lita på att det får vara så.
Mm.
Därför att, och det tror jag också, det har jag säkert pratat om tidigare, att den här rädslan hos mig att släppa taget och du kallar det tossighet, jag kallar det väl att tappa kontakten med verkligheten eller släppa foten från golvet, att liksom försvinna ut i någon slags galenskap eller ogrundad eufori eller jag vet inte, och jag tror att det kan vara lite frikyrkoskada. Men sen handlar det ju också om att när man är i det här flödet då, och härliga saker händer en.
Mm.
Man följer intuitionen, människor dyker upp som man interagerar med. Där händer det någonting för mig.
Känner du det i kroppen då?
Det kan göra det. Då kan det här hända att jag blir otålig. Jag börjar forcera. Jag börjar försöka kontrollera, eller man vill försöka få kontroll. Vad är det här? Vart ska det här ta vägen? Det här gamla liksom mönstret av att försöka ringa in saker för att skapa någon slags chimär av att man har kontroll. Och då dör det ju också.
Mm.
Så för mig är det liksom båda de grejerna, att våga följa med. Och vara i det här och tänka att du får ha det så här härligt. Det får vara så här magiskt. Och sen inte forcera, vara otålig och försöka liksom styra.
Mm. Men det är ju därför egot blir så förbannat och otåligt och är inne och petar. Hon, i det här citatet du läste så finns det ju ett ord som är kursiverat. För att det är viktigt.
Mm, det ska vi se.
Eller två ord rättare sagt.
Allowing är kursiverat.
Ja, och with.
Nu ska vi se.
Med. Alltså att... För annars kan det inte bli relation.
Nej.
Med. Och du måste tillåta det som händer. Och det är det som är mitt problem då.
Mm.
om jag går in och gör motstånd mot det som händer, om jag vill någonting annat, då har jag ju genast brutit relationen. Därför att livet är ju det som händer.
Ja.
Och det bjuder ju hela tiden in en att interagera med det.
Mm.
Och allt för ofta så stöter vi bort det.
Mm.
Och så undrar vi, vad pågår i livet egentligen någonstans? Ja. Såhär, åh, jag önskar att mitt liv var si eller så. Mm. Det pågår ju här.
Och då är man
nu.
Exakt. Exakt. Ja, du är, man sitter i livet. Just ja. Nu gör man det faktiskt.
Exakt. Mm. Det är liv man har.
Ja.
Men tillåta.
Ja.
Fattar du hur kränkt egot blir? Därför att allt det egot är ju ett försök att styra och kontrollera att saker ska bli på ett visst sätt.
Mm.
Och styra och kontrollera dig så att du, omgivningen ska reagera på rätt sätt gentemot dig.
Jag börjar tycka så här synd om egot. Först blir jag så här förbannad på egot.
Mm.
Men nu börjar jag tycka så här synd om det. Det är liksom, det är som att, jag vet inte.
Men det vill ju väl.
Mm.
För det är ju ett skydd.
Mm.
Och jag tänker att den har också en uppgift.
Mm.
Därför att när den håller på och formar oss på det här viset så att vi försöker kontrollera världen, då blir vi också väldigt skickliga på någonting.
Mm.
Men vi använder det ju av fel skäl.
Mm.
Men exakt den skickligheten, att kunna, som i mitt eget fall då, så är det ju väldigt viktigt att läsa av människor direkt.
Mm.
Den kan ju jag också använda på ett gott sätt.
Absolut.
För när jag kan läsa av människor på det sättet i de samtal som jag har.
Mm.
Och bemöta det jag märker där. Alltså folk känner sig ju sedda, lyssnade på, emottagna. Så då är det ju någonting gott också. Då är det ju inte bara jag som försöker att manipulera eller forcera fram någonting.
Nej, för det, precis. Det finns ju två sidor av det här. Och att jag tänker också att det kan vara, nej men det kanske egentligen inte, att det blir som en liten radiostörning eller vad man ska säga. För att det är samma sak, det du berättar nu, när jag tänker på mig själv, vi har ju ganska många liknande, ja men så här, både utmaningar och förutsättningar och styrkor och så. Och att man har använt sig av dem tidigare har ju många gånger varit just i ett syfte att bli omtyckt, att få vara med, att räknas, att folk inte ska bli arg på en eller sur på en eller ledsen eller besviken på en, liksom så. Men om man använder sig av den styrkan nu autentiskt och flowigt, eller vad man ska säga då. Då får man ju inte den här bismaken efteråt. Och då är det på något sätt, då handlar det nog mer om, tänker jag, att våga släppa på den kraft man har.
Mm.
I alla fall i mitt fall. För jag är fortfarande väldigt rädd för att släppa på den.
Precis, för det där tillåtandet. Mm. Det handlar ju inte bara om att tillåta det som händer utanför dig själv. Och som möter dig. Utan det handlar ju lika mycket om att tillåta det som kommer, dyker upp inuti dig.
Mm.
Och låta det få komma ut. Och det är där du och jag brukar hamna ibland när vi pratar om det här med att sätta gränser.
Ja.
För det är det där tillåtandet som också måste till.
Ja. Och det är så läskigt för mig. Det är fortfarande liksom så här rent fysiskt att jag känner som att det väller fram. Liksom så här. Och att det verkligen är så en så tydlig liksom framåtrörelse och en tillbakarörelse. Även om den här framåtrörelsen kanske får gå längre lite nu. Lite längre fram varje gång så är det ändå fortfarande dra tillbaka. Du kan inte vara där ute och tro att du liksom kan och vet och gör saker. Vad ska folk tänka liksom? Och vem tror du att du är? Den dyker ju upp fortfarande hela tiden så. Men jag tänker någonstans att positionerna har flyttats.
Mm. Märker du åt vilket håll? Alltså har du
exempel? Att jag vågar mer.
Ja.
Att jag vågar släppa på mer. Att jag vågar lita på att jag kan vara som jag är. Och vara på mitt sätt. Och det är okej. Jag måste liksom inte vara som alla andra. Utan jag kan använda mig av det som... Jag brukar kalla det ibland för lätt och kul. Och jag tror att det ungefär är flow.
Mm.
Alltså det som... Där jag är i mitt rätta element.
Mm.
Och det är inte jag när jag ska prata Excel. Eller när jag ska prata styrdokument. Eller årshjul. Eller sådana grejer. Utan det är när jag får... När det liksom får flöda, ursäkta, nu är jag på flöda. När det får vara fritt och jag kan prata och någon annan kan skriva och liksom fånga in. Och då är det också så häftigt att se hur olika lätt och kul vi har. Alltså vilka saker som är lätt och kul för mig är någon annans svårt och tråkigt. Och hur viktigt det är då att man liksom knyter ihop sig med andra människor som... För någonstans här handlar det om att hitta till det här livsflödet eller att vara i sitt rätta element, att vara i autenticitet. För mig är ju det också sådär, och det tänker jag också, det pratade vi om väldigt tidigt i podden, var det här att hitta sin grej. Stå på
hitta
scen.
Sin scen.
Ja men exakt. Att till syvende och sist så handlar det ju om att man vill ge tillbaka. Och det är ju också hjältens resa, hjältinnans resa. Att när man är där man är sitt bästa jag, då kan man ju också ge tillbaka. Och om man då liksom hittar andra personer som har andra egenskaper och begåvningar, så kan man ju liksom göra större saker tillsammans. Liksom.
Mm. Men tror du inte att livsflödet också kan föra in dig i det här sammanhanget där man pratar Excel?
Jo.
Och om du då zonar ut, då går ju inte du, då säger inte du ja till det som bjuds upp framför dig.
Nej.
Och då kommer inte du att bidra med det som är viktigt att kanske säga, som blåser liv i det här Excel-arket. Så att det inte blir någonting dött som skapas där.
Det är väl det jag tänker är min funktion, att jag ger min grej utifrån mitt sätt att tänka. Så att det kanske kan komma in i Excel-arket, eller också så blir Excel-arket någonting annat. Men det är väl någonting som jag har, det handlar ju också om det här liksom egna ansvaret, att om jag zonar ut eller sitter och är sur för att jag tycker att det här är tråkigt, då tar jag ju inte ansvaret utifrån mitt håll, den jag är. Utan jag kan ju föra in min synvinkel på mitt sätt, trots att det handlar om Excel.
Men då, i mitt eget fall så har jag ju tidigare i livet, jag har ju hejdat mig själv då. Mm. Jag har inte tillåtit det som jag har känt skulle vilja bli sagt. För att jag vill inte bli den där obekväma människan.
Nej.
Som helt plötsligt liksom försöker öppna upp en annan väg i diskussionen. Eller kanske ifrågasätter om... Nu säger vi Excel-ark då.
Ja.
Om det här verkligen är det bästa sättet att komma vidare här. Eller om man behöver göra någonting annat. Och när jag har mina bra dagar. Nu har jag haft några veckor där jag har varit neråt. Så då kan jag märka att jag har blivit den där obekväma människan som jag var rädd för att vara. Att jag då kan vara den som ifrågasätter eller ställer frågor som rör till det så. Men det är helt okej de dagarna. Då blir jag inte rädd. Sen kan jag ha dagar när jag helt plötsligt blir rädd också. Och tänker, och verkligen tänker, vad tänker de om mig nu? Det handlar väldigt mycket om det. Nu gillar de inte mig. Nu är jag den där. Hon som de bara sitter och väntar på. Ska hon inte säga upp sig snart? Håller på och krånglar hela tiden.
Men känner du att den rädslan har blivit lite mindre?
Absolut.
Mm.
Jag hade en sån fantastisk... Eller haft två såna dagar på raken nu. Där jag är mig själv. Och där jag inte har några filter alls gentemot... Ja, min chef till exempel. Eller kollegor. Och det, jag kan ju märka att det inte gillas ju inte heller av alla. Men det spelar ingen roll. Och då känns det helt plötsligt som, även fast jag är i ett sammanhang där jag tycker att det är jobbigt just nu, så finns det ett flyt där i alla fall.
Mm.
Det är lite lättare. Men det har, just nu så vet jag också att det har att göra med att då har jag sovit bra.
Ja,
okej. Okay, liksom, jag är otroligt ruckad av att inte ha nätter där jag sovit ordentligt.
Ja.
Men, och det kanske finns en poäng med det med, men jag har väldigt svårt att acceptera det faktiskt. Mm.
Men jag tänker någonstans att det här med att både våga vara sig själv och på något sätt acceptera att andra inte alltid tycker som man själv, och att man ändå är sig själv, och att det är okej om någon skulle tycka att man är lite jobbig. Det är på något sätt för att man själv också börjar acceptera att det kan vara viktigt med Excel. Mm. Mitt sätt att vara... För ofta, det blir som en sån konstig mix av saker. Å ena sidan har man så här jättedålig självkänsla, eller låg självkänsla säger man kanske, i vem man är och vad man kan. Men å andra sidan så dömer man ju lite ut det här andra sättet att vara som man själv tycker är tråkigt och fel. Till exempel, jag har ju ofta haft problem med människor som är för arga liksom, eller raka så.
Mm.
Eller allting ska in i protokoll och vi ska in och peta och skriva och så ska vi utvärdera sånt liksom så.
Mm.
Men jag kan ju, nu på något sätt backar man lite så ser jag så här, men hjälp, jag har ju en pusselbit här som är jag.
Mm. Mm.
Jag måste inte tycka att det är kul, jag måste inte vara bra på det. Jag kan vara bra, det här, jag är bra på det här.
Mm.
Shit, jag är faktiskt det. Men det är varken mindre eller mer värt än de andra grejerna. För allting behövs liksom. Och då är det lite mer det där att faktiskt ta ansvar för att inte bara sitta och sura i ett hörn för det är tråkigt det andra liksom. Men sen kan det ju också vara så här att man faktiskt efter ett tag känner att jag ska nog inte vara här längre.
Nej, men så kan det vara, och då är det förmodligen dags att röra sig vidare.
Ja.
Men jag måste nästan berätta, vi hade medarbetardag på jobbet igår.
Mm.
Och det var verkligen så här...
Vad är det? Medarbetardag?
Mm, så heter det där jag jobbar.
Ja.
Vanligtvis så brukar det vara att man har något konferensigt en större del av dagen när man ska diskutera mål eller någonting sånt. Men den här dagen var det bara... Vi skulle bara göra roliga saker tillsammans.
Gud vad bra!
Ja, det var helt fantastiskt.
Någon hade tänkt till.
Och väldigt välbehövligt var det. Ja, de hade ju fixat det där jättebra.
Mm.
Men då hade vi en grej vi skulle göra i ett lag tillsammans. Vi skulle bygga ihop, bygga högst utav marshmallows och spaghetti utomhus.
Tycker du sånt är kul?
Alltså jag gjorde ju det då, för jag flöt bara med. Vanligtvis skulle jag tyckt att det var pinsamt att ställa mig och kasta stövlar och skjuta boll och vara jättedålig på det där. Men det spelade ingen roll, jag hade jätteroligt. Men då var vi ett lag där det flera personer var som jag.
Ja, vad skönt.
Man bara kör igång och börjar bygga och sätta ihop grejerna. Och så blir det som det blir. Och så sen efter ett tag så märker vi att, men vänta här nu. Det här börjar ju liksom falla omkull. Och då har vi ju en tänkare med.
Ja.
Verkligen den typen. Och då står vi där liksom tills på slutet. Liksom, för det där havererade ju. Det blev inte alls så högt som vi hade tänkt.
Vad skulle du placera den här personen på enneagrammet?
Vad en bra fråga. Det skulle jag absolut ha hört till femman, sexan eller sjuan i alla fall, tror jag.
Ja.
Alltså en riktig tänkare sådär som bara, men vi skulle ju ha tänkt.
Ja.
Och jag såg ju på den där att, ja, det skulle vi faktiskt ha gjort. Vi skulle inte alls ha börjat. Vi var ju fem stycken till som var precis som jag. Och bara, nej men fan, det är på tid, vi kör såhär. Vi bara sätter ihop såhär och så löser vi det eftersom. Så men om vi bara hade tänkt till lite så hade vi fattat att vi behöver ju en säker bas. Vi kanske ska bygga en pyramidform. Eller någonting.
Ja.
Om vi hade tagit en liten stund då. Och brainstormat där.
Mm.
Så att det är ett bra exempel på det du sa alltså nyss. Att man ska, förmodligen så är det meningen att vi ska fungera tillsammans. Det är en dans. Det är ingen solo-show man ska köra. Alltså livet är alltid tillsammans med någonting. Det är aldrig bara jag för mig själv, för då är det dött.
Och då gäller det ju att alla får tag i sitt eget personliga flow.
Ja.
För att först bli trygg i det. Mm. Och att sen kunna koppla ihop sig med andras.
Mm.
Och jag tänker att där är ju, tänker jag, enneagrammet en ganska bra metod för att komma i kontakt åtminstone med ens förutsättningar och utmaningar och lite sånt.
Ja, det är massa hemska tankar som man kan få fatt i när man börjar med enneagrammet. Som är lite jobbiga att komma på, men då vet man också att man har hittat rätt typ.
Jag hoppas fortfarande det. Jag sa ju till dig att jag gjorde testet igår igen eftersom jag tycker att det är roligt. Och du hade hittat någon ny variant med någon spacey bild.
Mm.
Och jag fick till exempel ingen bild när jag gjorde det ens. Och sen så blev jag två. Och kände inte alls igen det här.
Liksom. Jag tror att det beror på att du tog den där länken som jag skickade dig.
Ja, jag vet inte. Men sen var det ju också så här att jag tror att jag kanske hade svarat lite spretigt. För sen på slutet så fick jag som kontrollfrågor. Jag var tvungen att välja mellan två.
Mm.
Och då var det ju ibland inget av dem som kände. Alltså det var verkligen så här, nej men inget av de här känns rätt. Inget känns mer eller mindre rätt. Jag var ju tvungen att ta något bara.
Mm.
Så jag vet inte om det kan ha påverkat också. Men...
Mm. Du får gå in på själva liksom huvudadressen istället.
Ja.
Vi kan lägga upp det testet också i vår Facebook.
Vi har inte pratat om George Costanza idag. Så det är lite tomt på något sätt. Undrar vad han skulle säga om. Ja, men det är ju, the opposite är ju flödet.
Jag tror att du kan hitta in. För då bryter du ditt vanliga mönster.
Mm.
Som förmodligen är att manipulera världen på olika sätt. Och gör du tvärs emot så får du en möjlighet att få syn på någonting annat.
Just det.
Mm.
För att det grämer mig lite att någon hade skrivit någon visserligen ganska rolig artikel eller krönika eller någonting. Var det DN?
Jag tror det var DN. Man kan googla DN och George Costanza. Ja. Kommer man hitta den?
Eller så kan vi lägga den länken också.
Ja, jag
tror det var en han som hade skrivit den här i alla fall. Pratade om, var det om arbetslivet på något sätt va?
Ja.
Kommer du ihåg?
Nej, jag kommer inte ihåg exakt.
Men det var i alla fall väldigt många associationer och grejer med just George Costanza och the opposite. Så jag bara, de har lyssnat på podden. Det måste vara.
Mm.
Mm.
Men vad skulle du säga att det här livsflödet är då? Eller flowet? Vad är det för dig? Vad är det du går i relation med för någonting?
Ja, men någonstans utan att ta allt för stora ord i munnen här, så tänker jag någonstans meningen med livet.
Mm.
Om jag liksom...
Kan du inte brodera ut det lite?
Nej, men som att det är det tillstånd som är det rätta tillståndet på något sätt. Jag tror att det är både liksom, för mig är det ju någonting magiskt. Mm. Slash andligt. Fast samtidigt inte. Det är på något sätt allt. Det är naturen. Det är djuren. Det är jag. Det är alla andra. Det är maten. Det är på något sätt en helhetsgrej.
Det kanske är den där, en paradox det också. Det är både det andliga, det som inte går att se, det som inte går att ta på, det som inte går att beskriva. Men samtidigt är det mest konkreta, för det kan inte bli mer konkret än fysiskt kött och blod eller ett bord eller vad det nu är man interagerar med där ute. Men allt för mig, alltså man kan bara prova och använda den tanken att allting är heligt.
Ja.
Det gör någonting med när man går igenom dagen på det viset. Man kan liksom, det är ett experiment man kan hålla på med.
Verkligen.
Att gå och betala för maten och betrakta både den här kortet man betalar med, människan som är bakom kassan. Allting är en del av den här Jag ska inte säga flöde igen då.
Jag är inte riktigt där med kortgrejer. Men däremot så det här med att betrakta människor. När jag åker buss på morgnarna. Och börjar liksom så här lite titta på folk runt omkring mig. Och det är ju liksom... Man kan ju ha olika tankar om folk runt omkring sig när man sitter på bussen på morgonen. Men att någonstans här se på folk på ett nytt sätt. Och att där sitter den där personen. Och så, på något sätt insikten att alla sitter där i egenskap av ett jag. Med en massa utmaningar och rädslor och sorger och glädjeämnen. Och så. Då blir jag liksom så här rörd på något sätt.
Mm. Och samtidigt sitter ju för mig alla dessa små jag och alla små enheter ihop också.
Ja.
Precis som, vi sa väl det i början, jag hade väl den där liknelsen med att vi är som svamparna.
Mm.
Livets fruktkroppar sådär som bara går runt. Nu ja. Blev det väl äckligt för dig kanske också igen.
Vet du varför det också blev äckligt? För att när du säger svampar, jag misstänker att du inte har sett The Last of Us.
Jo.
Du har gjort det?
Ja.
Ja. Jag har inte sett klart det, jag har bara sett de första 3 avsnitten. Men på tal om...
Ja, det är skit. Så bra.
Ja, den är riktigt bra.
Mm.
Men det är kanske inte riktigt den typen av svampar som du ser framför dig.
Nej, utan jag ser ju bara precis så som svamparna ute i skogen funkar.
Mm.
Det är inte svampen man plockar som är svampen. Utan det är ju bara... Det var någon som sa det på radio förut. Det är ju könsorganen man plockar. Och ja, då blev det väldigt äckligt.
Nu är det snuskigt igen. förra poddavsnittet var den där palmen.
Ja, just det. Men det var du som sa fallossymbol då. Det var inte jag som kom med den associationen. Okay. Det var du faktiskt.
Ja, vi ska sluta dricka vin när vi spelar in.
Ja, precis. Nej, men jag tycker det är så fint att allting verkligen bokstavligen sitter ihop.
Mm.
Jag vet att det finns någon skog om där i Kanada eller någonting där man säger att där finns världens största svamp. Den täcker alltså kvadratmil.
Va?
Som en hel skog. Man vet att det är samma mycel i hela skogen som hänger ihop.
Men gud!
Mm. Och lite så vill jag tänka att det, så hänger vi ihop allihopa, även om vi inte har något museum som går ner i jorden, så är jag ju rätt övertygad om att vi liksom sitter bokstavligen ihop någonstans i alla fall.
Ja. Och att det finns på något sätt vi pratade om det här om dagen så här att jag var ute och åkte bil med 2 kollegor för vi skulle på ett besök norr i länet och nu ska man inte göra reklam, men jag gör det ändå. Om folk inte har besökt Bergslagens bokloppis tidigare. Som ligger i Julsjö.
Mm.
I Hällefors kommun. Så gör det i sommar.
Mm.
Ett magiskt ställe.
Mm.
Men i vilket fall, då pratade vi om människor. Och människor som är svåra att tycka om. Och människor som är lätta att tycka om. Hur olika det kan se ut liksom. Och jag kände mig som någon slags Pollyanna då. När vi pratade. För jag bara, men jag tycker om de flesta. Och då tänker jag någonstans att. Det du säger nu om alla sitter ihop. Att ha en tendens att hitta minsta gemensamma nämnare ändå. Hos alla.
Mm.
För att jag tycker det är så jobbigt. Och det kanske är en nya grej. Att jag vill så gärna hitta någonting som känns härligt med alla människor. Och då hittar jag det.
Mm.
För det är mycket jag skönare vet. Än att...
Det är niet som fasiken. Jag gör det ju hela tiden också. Ja. Jag vet att min exman, han kunde bli tokig på det där. Men måste du försvara alla? Så såg han det.
Ja, man ser allas perspektiv. Liksom,
ja, precis. Skulle börja, men de kanske tänker så här. Bara, men måste du försvara alla? Så, ja, det finns ju faktiskt människor som jag triggas igång på en gång av. Som är väldigt svårt att säga att jag gillar.
Ja.
Det finns några stycken sådana. Men... Jag tror att det handlar om att det är någonting i den människan ju som jag ogillar hos mig själv. Som den verkligen...
Ja.
Det vet så här helt... Jag känner bara, vilken amatör. Du kan inte visa det där. Man måste gömma den där sidan hos sig.
Precis. Jag ser det där och jag vet precis liksom.
Ja.
Ja, gud ja. För mig är nog det ofta offermentalitet. Att tycka synd om sig själv och att tycka att allting är alla andras fel till exempel.
Ja.
Det. Så det har väl förmodligen jag tryckt ner hos mig själv då.
Mm.
Jag tänkte,
men ja. Det är ganska lätt att ta till ett knep där. Att tänka, om du verkligen, verkligen ogillar en människa. Tänk dig den personen som döende. Alltså att du har sprungit fram till en bil som har kraschat mot ett träd. Du öppnar den och sen sitter den här människan där.
Mm. Måste jag tänka så?
Man kan ju bara, om det verkligen är svårt att tycka om en människa så kan man ju experimentera så. För det finns inte en chans att du kommer vara arg och irriterad och avskydd en människa då.
Har inte vi haft en liknande grej om Putin? Att du vill krama Putin?
Ja, jag vet. Det är nian i mig. Mm. Jag tror att han har en liten pojke, verkligen.
Men jag tänker någonstans att livsflödet, att koppla ihop sig med andra. Jag tänker på en rad från en låt som jag är helt, alltså, ja, samma person som tipsade mig om typ allt bra tipsade mig om en skiva som innehåller låtar om alla olika enneagramsiffror. Och då är det en rad om nian där. Jag tänker apropå det du berättade om dig och din exman. It looks like empathy to understand all sides, but I'm just trying to find myself through someone else's eyes. Det är liksom det man har gjort hela sitt liv, att man har varit i alla andra andras versioner för att febrilt få tag i vad man själv är. Och vad man själv liksom tycker och tänker och känner. Och sen någonstans börja tro att den, att det räknas och finns och syns. Och liksom få finnas egenskap av sig självt. Utan att ta gestalt av någon annan. För att, och det är väl också det här som vi pratade om här i början. Att man på något sätt, egot har tjänat ens syften. Det här har också tjänat liksom någonstans att man passar in överallt. Man kan liksom, man är som en kameleont. Man kan komma överens när man sommarjobbar som fastighetsskötare och man kan snacka med kungen liksom. Eller kanske inte kungen. Fast jag träffade nästan kungen idag, för han var på biblioteket i Örebro. Och att det både kan vara ett egosyfte, ett någorlunda manipulerande syfte, men det kan också vara någonting som är fint när man bygger relationer med människor. Och att kunna se mångas perspektiv.
Jag tror ju att man kanske behöver se det som negativt ett litet tag tills man har insett exakt hur mycket man använder det för egna syften, snarare än att man är välvilligt inställd
till en annan människa. Det är så himla äckligt att lyssna på det där.
Jag vet.
Usch. Och man ser och också så här i liksom att jag kan när man ser det hos andra. Man ser samma beteende hos andra. Jag ser det där, jag hör det där lilla extra skrattet som ska avväpna. Jag ser det där leendet, det lilla busiga leendet som ska få de andra på din sida. Vem försöker du lura?
Ja, nej, men det är ju skitjobbigt.
Jag blir så här kallsvettig ibland.
Ja.
Och lite irriterad.
Ja. Ja.
Gled vi från ämnet nu? Eller är
det gjorde vi nog, men jag kan kliva tillbaka dit. För det var någon tanke som dök upp tidigare som jag inte drog då. Det var... alltså jag skulle önska... vi är ju väldigt många sekulära människor idag. Alltså det är väldigt många som har svårt att hitta till någon typ av andlighet. Och jag tror ju att det behövs.
Ja.
Och att betrakta livsflödet eller livet på det här som det nya andliga. Eller vad man ska säga.
Ja,
det tror jag för mig skulle kunna vara lösningen. Ja. Det är mycket lättare. Därför att, men jag tror också i tiden att det ligger rätt att någonstans gå ifrån att allting... Alltså det som har varit andligt och det som har varit gud, om vi ska kalla det så, har varit någonting bortom, långt bort.
Just det.
Men att verkligen dra den ner ända in i varje atom.
Ja.
Och i allting organiskt, allt som ett sånt här ständigt föränderligt flöde. Att det kan vara både så opersonligt.
Ja.
Men det kan ju, du kan ju också låta det besjälas. Du kan ju verkligen se på trädet som någonting, som ett väsen.
Mm.
Men att man klarar av att hålla båda dem i huvudet samtidigt.
Ja. Och att allting börjar med dig själv. Också Gud. Det börjar inte någonstans utanför dig själv. Utan det är liksom inifrån och utifrån. Samtidigt.